Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Här kommer fredan, kall och underbart lång. Hej Ingrid!
Hallå där, är du på så gott humör?
Ja, jag vet inte vad som hände. Jag berättade precis för dig att jag råkade lyssna på Miss Lees version av Pugh Rogefeldts Här kommer natten. Jag blev väldigt tagen, jag har inte hört låten på flera år. Så därav denna lilla sånginledning. Du däremot är lagom pigg idag.
Ja, alltså jag vaknade med, alltså hela förmiddagen och fram tills för en halvtimme sen så har jag nyst en gång i minuten och näsan har runnit som ett vattenfall. Men så skickade du beordrade mig att springa ner på apoteket och köpa Otrivin Comp. Och det måste jag säga, det var ju rena mirakelmedicinen, för nu varken nyser eller snörvlar jag. Men det är någon förkylning eller någonting, jag känner mig väldigt seg och så. Så jag vet inte, jag ska göra mitt bästa för att försöka hitta energin, men jag utfärdar en varning redan nu.
Ja, vi får hoppas att jag kan hålla min energi uppe. Det är i alla fall nyhetsveckan nummer 70. Tänk dig, nummer 70, det är inte klokt vad tiden går. Och den heter Lucia Sabotage därför att du och jag har retat upp oss lite på att de försöker sabotera vårt Lucia-fiende runt om i Sverige på olika sätt.
Ja, den kanske absolut svenskaste högtiden vi har. Och jag ska berätta lite mer om Lucia, eller Lusse, varför vi firar detta egentligen. Mm. Och då kan jag säga redan nu att det har ingenting med helgonet Sankta Lucia att göra.
Nej, så då kan vi put that myth to sleep, to rest. Ja. Ja. Det är faktiskt en tradition som, och det är ett siciliansk helg. Nej, det är det inte. Mm. Men Ingrid ska berätta om det så kan ni täppa till truten på alla som kommer med det argumentet. Boris actually.
Ja,
vad menar vi med det?
Jo, det är ju Boris gjorde ju den roligaste och bästa valfilm jag har sett på år och dag, som är en rip-off från filmen Love Actually. Men vi ska visa den för er, så vi ska inte gå händelserna i förväg.
Nej, men vi kan gå händelserna i förväg så pass mycket att vi konstaterar att han vann en jordskredsseger igår. Dagens parlamentsval i Storbritannien, och det är vi ju oerhört glada för, och ja, det blir en del om det. Och sen så ska vi prata om Joakim Lamotte versus Apberget, och nu kommer jag antagligen att bli anmäld för någon typ av HMF eller någonting annat, men Apberget brukar man ju säga om ståplatsläktaren i fotboll och ishockey, så det har alltså ingenting med vederbörandes härkomst att göra, utan det är enbart beteendet som jag har refererat
absolut,
till
där. Absolut, vilka människor som helst kommer ihåg att jag kallade dem Apberget som stod utanför Kockum Fritid när vi hade bjudit dit Gert Wilders.
Ja.
Och Sydnytt var där och intervjuade mig och jag kallade dem för Apberget där utanför. Och det var bara svenska vänsterextremister.
Ja, det var uteslutande svenska medelklassungdomar skulle jag vilja påstå av liksom hur de var klädda och hur de såg ut och hur de förde sig. Och det de sa, det var liksom inte någon arbetarklass eller någonting annat.
Och jag kan också påminna om att det var då som Anne Heberlein skrev att det var morgondagens hjältar. Sen har hon ju då helt ändrat uppfattning utan att be om ursäkt, utan att ta tillbaka det hon den gången skrev.
Mm. Så man kan väl säga att relationen mellan dig och Anne Heberlein är något ansträngd.
Ja, det kan man säga.
Ja, för till skillnad från till exempel Katarina Janus så har hon ju aldrig bett om ursäkt. Hon har bara helt bytt, fullständigt bytt inställning, bytt åsikter utan att låtsas som ingenting.
Ja, och blockar alla som skickar den länken till henne på den här Sydsvenskan artikeln. Hon hyllade dem. Dessa demokratihatare och yttrandefrihetsmarodörer från morgondagens hjältar.
Mm. Mm, ja. Mm. Och Vita Rosen drog hon in då, den rörelsen under andra världskriget i Tyskland som verkade mot nazisterna. Och du skrev ju då en svarsartikel där du förklarade att Vita Rosen hade inte alls hållit med de här gaphalsarna.
Fanns det ju nämligen en medlem från Vita Rosen kvar i livet, och hon hade gjort en video något år innan där hon förklarade att kampen mot islam idag är lika viktig som kampen mot nazism var då. Mm.
Så det är så.
Tjup, bang, boom, Ann Heberlein.
Vi skiter i henne nu och så går vi in på lite sponsorer, och det är med betoning på lite. Både du och jag fick andan i halsen när vi såg att det var så pass skralt denna veckan. Och tror du att det har att göra med PayPal-avstängningarna?
Ja. Eller? Ja, det tror jag. Det kom in rätt mycket pengar därifrån, och folk har tagit vår uppmaning ad notam att ta bort sina betalningar via PayPal, men inte skickat in dem någon annanstans. Det kan ju vara att de har glömt det eller tänker att jag måste vänta lite. Och sen så är det väl också julklappshysterin, liksom, att folk har inte så mycket pengar över. Men jag hittade faktiskt, jag hittade först bara tre plåtnadssponsorer, men nu här för någon timme sen så small det till med två till. Mm. Och vi har en helt kvinnlig platinalista idag.
Fantastiskt, mycket intressant alltså.
Ja. Mona har skickat en gullig slant och skriver god jul till er. Anne-Marit, vår norska väninna, skriver Merry Christmas och skickar en riktigt fin slant.
Ja.
Agneta är lite rolig, lustig och skriver god högtid, önskas smartaste bästa tjejgänget. Tack för
till skillnad från de hönsen, Strandhäll och Company, så är ju vi, ja, vi är ju smartare än vad de är i alla fall.
Ja, det kan vi säga utan att skämmas. Elisabeth med majsplastpåsarna fortsätter att skänka pengar till oss. Tack kära Lisa. Och så fick vi ett meddelande från Monica, vår absolut bästa vän och trognaste sponsor, som har tagit in en jättefin slant till oss.
Ja. Jag blev så glad när jag såg det mejlet. Jag kände, oj, då kanske vi kan fortsätta mycket till.
Ja, ja.
Men tänk på det, hörni, alla ni som har använt PayPal, att ändra nu till bankgiro eller Swish istället, för vi behöver ju fortsatt lika mycket hjälp som innan.
Ja, och vi lovade ju faktiskt att det skulle finnas ett annat alternativ.
Jag vet, det visade sig vara så omständigt med Subscribestar som vi har börjat titta på. Vi har skapat ett konto där, men det var så mycket om och men och omständiga grejer som man var tvungen att, så jag tror luften gick ur både där och med när liksom det kom 8000 olika frågor och formulär och grejer som man skulle fylla i. Men jag ska ta tag i det nu under veckan, jag lovar, så det ska finnas ett alternativ till Subscribestar. HBTQ-altartavlan som vi har pratat så mycket om, det går inte så bra för den.
Nej, det gör inte det. Den blir inte alls långlivad. I Sydsvenskan kan man läsa att nu har den flyttats ut ur kyrkorummet i St. Pauli kyrka. För kyrkoherden tycker att den lämnar för många obesvarade frågor. Och då kunde man ju tänka sig, Maria, att de här obesvarade frågorna handlade om Sodom och Gomorra. De två städerna som levde så dekadent och utsvävande liv att Gud förstörde dem med, var det svavel och någonting annat. Men nej, Maria, så är det inte alls. Utan problemet, påstår kyrkoherden, är att ormen, som ju är en, liksom en symbol för ondskan, att den har en framträdande roll i bild, och dessutom övergår den i en transperson. Och då kan ju folk få för sig att transpersoner är onda.
Ja, de hade verkligen lyckats få till en, i mina ögon, väldigt krystad förklaring på varför de inte tyckte att den kunde vara kvar i kyrkorummet då, va? Alltså den ska väl flyttas till någon annan av kyrkans lokaler. Men faktum är ju då att det här började med att biskopen i Lund blev väldigt liksom sådär, vad är nu detta? Och han sa, ja, det står längst ner i den artikeln som vi länkar till, så har du en annan länk där det står Lundabiskopen är skeptisk till HBTQ-altartavlan. Han heter Johan Thyrberg och han skrev att en gnostisk tavla hör inte hemma i Svenska kyrkan. Mm. Så hans invändningar var nog av mer teologisk sort skulle jag säga. Alltså. Ja. Och han menade ju på att alltså, som konstnär har man naturligtvis all rätt att tolka precis allt som man vill och göra vilka tavlor man vill. Men det betyder inte att man har rätt att ställa den tavlan i kyrkan sen. Han menar på att just det som står i kyrkorummet, det ställs ganska höga krav på att det ska följa det som faktiskt står i Bibeln. Och där står ingenting om ormar som är transpersoner och bög och lesbiska par i paradiset faktiskt.
Nej, det var ju tvärtom att de som lever på det sättet går under i Sodom och Gomorra. Mm. Och det är klart att det vill ju inte kyrkan kännas vid, för att de är ju så HBTQ-vänliga. De har ju i princip tagits över av Pride-rörelsen. Men det är ju ändå skönt att se att den här biskopen satte ner foten där, och jag tror faktiskt att det var därför den försvann, oavsett vad han försökte.
Jag är säker på att det var det, för han kontaktade kyrkoherden sen i Malmö om detta och så vidare och gick den vägen. Och hon den här människan som jag inte minns vad hon heter, hon som är präst i Sankt Pauli kyrka där den här altartavlan ställdes, hon, jag kan inte svära på att hon är lesbisk, men hon såg lite ut som att hon var det, och hon verkar väldigt liksom engagerad i det här och är på Twitter extremt vänster. Och hon bölade ju och skrek och tyckte att detta var fruktansvärt på Twitter, och det här var liksom ett tecken på fascism mer eller mindre och bla bla bla. Ja, men du vet, alla de här typiska konstiga vänsterargumenten. För jag menar så här att även om vi ponerar nu att kyrkan tycker att ja, men vi har utvecklats sen Jesu tid eller sen Bibeln skrevs och sådär, och nu vill vi välkomna även HBTQ-personer i kyrkan. Det kan på något sätt köpa, och det är som någon konstaterar i någon av de här artiklarna också, att kyrkan viger ju samkönade par och så vidare numera, va? Så man får ju vara lite konsekventa kanske, men det är inte samma sak som att man ska ändra alltså de bibliska berättelserna fullständigt. Den här tavlan, originalet, är ju en pastisch på en annan klassisk tavla som jag tror månades på 1800-talet eller ja, av någon italienare. Det är ju en avbildning av det som faktiskt skulle ha hänt i paradiset. Mm. Och då kan man ju inte, alltså det är, vad heter det, kontrafaktiskt att bara gå in och säga att nej så var det inte, det var Adam och Eva och ormar som är vad han sa.
Fast det är ju så här, Maria. Jag förstår din tanke där om att ja, men nu har vi kommit längre och nu kan vi inte göra så, men det går inte. För om man inte längre tror på det som står i skriften, då varför, alltså du vet, det börjar med en, vad heter det?
Knappnål och slutar med en silverskål, ja.
Just precis. Mm-hmm. Alltså att när man väl börjar och säger nej, men det kan vi stryka och det blir inte bra och liksom det pratar vi inte om längre, då har man till sist inga regler. Och nej, jag menar inte med det att man ska liksom följa slaviskt, men jag tycker att det är helt tokigt att Svenska kyrkan till exempel har som krav att man ska viga homosexuella par. Jag tycker att det skulle vara upp till varje präst.
Men är det verkligen så att de kan tvinga prästerna till att göra det?
Ja, de nya prästerna är det ju så. De gamla, okay, om det finns några kvar, jag vet inte. Det är väl bara bögar och flator i Svenska kyrkan. Nej, det är naturligtvis inte. Men de är ju betydligt fler än majoritet, än i befolkningen i övrigt. Så är det ju.
Ja, hur som helst, det var en väldigt konstig historia det här med altartavlan. Och man kunde ju gett sig fasen på vem konstnären var. Att jag inte fattade det med en gång.
Ja, ja.
Det var ju naturligtvis Elisabeth Olsson. Ja, såklart. Som har gjort Ecce Homo och andra utställningar. Ja, som
nu vill jag prata om något roligt. Nämligen Boris Johnsons fantastiska vinst i Storbritannien igår.
Ja, ska vi börja med att titta på den extremt roliga valfilmen?
Det kan vi göra. Kör vi.
Get all of this done and move on.
Vote conservative on Thursday.
Get Brexit done.
What?
Well, they're arguing, they just need to get it done.
Stop the chaos.
I'll get it.
Oh,
hi.
Who is it?
It's Carol Singers.
Give him a quid and tell the bugger off.
Enough. Let's get this done.
Ja, det var en jäkligt rolig valfilm tycker jag, som ju då är en direkt passage på en scen i filmen Love Actually, när en kille som är god vän med det här paret och olyckligt kär i kvinnan dyker upp med de här skyltarna för att förklara att jag är olyckligt kär i dig och jag vet att det aldrig kan bli du och jag nästa år, så här år så kommer jag nog och jag kommer att resa bort ett tag nu och sen vid den här tiden nästa år kanske vi kan umgås normalt igen, för då är jag förhoppningsvis inte kär i dig längre. Och så här då va. Mm. Och de har kopierat det till punkt och pricka med just det här med Carol Singer och alltihop liksom. Så att det är förbaskat roligt. Och Boris är ju, Boris Johnson, han är ju lite av en showman måste man ju säga.
Ja, men helt klart, det är inte många som skulle liksom göra det. Och dessutom lägga in den där bilden på den vansinnigt ruftiga hunden. Ja. För då kommer jag att se ut så här snart.
Ja, oh, det är sheepdog. Ja.
Ja, och det är så, alltså det är just det att han har distans till sig själv. Och att man ser att han har hjärta i det han gör. Och han har humor och han är likable, som de säger på engelska. Han är en person som det är lätt att tycka om. Och jag såg att till exempel Wolfgang Hansson hade skrivit 3 skäl till att pajasen vann.
Mm.
Eller rubriken är som själv skrev han att han framstår oftast som en pajas. Men, och liksom skriver då att det var jättekonstig valkampanj. Han var ju inte några politiska diskussioner utan han åkte runt och fiskade med folk och drack en öl med dem och så. Men det är ju det som är grejen. Det är, alltså, detta valet handlade om en enda sak och det var Brexit.
Mm.
Ingen var intresserad av någonting annat och det var ju därför de gick till val. Det var ju därför Boris Johnson fick igenom att det skulle vara ett val. Sen ville ju inte då motståndaren Jeremy Corbyn prata om detta därför att han visste ju inte riktigt själv vad han eller vad Labour ville med detta, utan det var liksom sådär, ja men alltså om vi vinner så då vill vi omförhandla avtalet och sen vill vi ha en ny folkomröstning. Nu fick de en folkomröstning. Folk ville ha Brexit.
Ja, alltså det fick ju till och med Wolfgang Hansson erkänna. Och han har ju tidigare varit inne på att nej, de måste få en till folkomröstning därför att det brittiska folket har aldrig fått ta ställning till om de vill gå med på en no-deal Brexit eller inte. Alltså en hard Brexit. Mm. Har han ju hävdat och vilket jag menar är helt fel, för det har de visst då. Frågan var, ska vi gå ur eller inte? Mm. Det var aldrig, frågan ställdes aldrig på det sättet att liksom, kan ni tänka att gå ur om vi får en bra deal? Nej, det var gå ur eller inte.
Ja. Så att... Och varför ville de då detta så gärna? Och det här är så fantastiskt bra svar till alla de som har sagt att ja, de blev lurade och nu har de ångrat sig. Ja. Nej, det här var en mycket tydligare vinst än vad det var i folkomröstningen. Men då vill jag säga, jag fick ett mejl från Inge som skriver så här. Och jag tyckte det var så bra så att jag vill läsa upp det. Frihetens timma är slagen. Folk är nog inte medvetna om hur stort Brexit är. Det är större än Berlinmurens fall. Mm. Nu är det början på slutet av något som håller på att bli en totalitär stat. Ja, EU helt. Håller på att utvecklas till en totalitär stat.
Helt och
det var
korrekt.
Det som britterna sa. No way, vi vill inte vara med på detta. Vi är ett stolt folk.
Mm. Ingen tillfälle att de är de första som hoppar av heller ju så egensinniga som britterna ändå är, för man väl ändå lov att säga. Nej, alltså just det här resonemanget vet ju att både våra vänner Jeff Ahl och Gustav Kasselstrand har ägnat sig mycket åt att liksom, anledningen till att The Swamp, att etablissemanget sprattlar emot så fruktansvärt, alltså med näbbar och klor med allt de har, det är att de vet att om detta går igenom, om det blir en Brexit, så kommer det med all sannolikhet att skapa någon typ av dominoeffekt inom EU i stort. Och i allra minsta fall så kommer EU tvingas reformeras på något sätt. Alltså, det kan bli tal om flera avhopp, men alltså, de kan inte fortsätta som de gör nu. Och det vill ju inte globalisterna såklart och de swampiga typerna som bara är ute efter makt. Så de tycker det här är alldeles fruktansvärt. Men det är, jag skulle säga att det är en seger för folket.
Och för demokratin. Alltså att det faktiskt betyder någonting. Att det betyder att det är folkets vilja som ska drivas igenom. Inte globalisternas, inte politikerna som sitter i famnen på globalisterna. Det här är så stort. Alltså jag skulle nog hålla med honom och säga att det här är större än Berlinmurens fall.
Mm. Ja, precis. Vi kan ju inte överblicka det ännu. Och vi är inte där än, och säger Boris att det blir 31 januari. Alltså en första fas 1 av Brexit då. Det får vi ju se. Det har inte hänt än. Liksom. Jag vågar inte tro det förrän det vi verkligen står där. Liksom. Men att om detta verkligen händer så kommer det att få konsekvenser som vi nog har svårt att överblicka idag. Det tror jag. Absolut. Och jag tror att det är början till slutet för EU. Åtminstone i dess nuvarande form. Men du, en annan intressant aspekt av det här. Jag har pratat med lite människor på Twitter som bor i England och sådär om hur snacket har gått. Och en svensk tjej bland annat som heter Louise som har bott i England i en jäkla massa år. Hon är ihop med en engelsman. Och han är egentligen stenhård Labour-röstare. Och har alltid röstat Labour. Och de bor i ett sånt område. Jag tror de bor i Manchester-trakten någonstans. Och det är väldigt, väldigt rött där. Mm. Han har för första gången i sitt liv denna gången röstat på Tories. Och på Boris. Och det var inte, skrev hon, det var inte framför allt. Han är visserligen pro-Brexit. Alltså han röstade för Brexit. Men det var framförallt för att han avskyr Jeremy Corbyn. Han tål inte människan. Och det är ju... Detta har ju varit... instrumentellt i Labours självdestruktion eller vad man ska säga, implosion kan vi kalla det det. Alltså Jeremy Corbyn har ju på egen hand lyckats dra ner dem i toaletten.
Att
han är så osynlig.
Nej, men han har ju försökt föra någon slags sossepolitik som sossarna här i Sverige förde på 70-talet. Och till och med pratat om någon slags löntagarfonder. Alltså när kommunismen har dött nästan överallt så ville han liksom skruva tillbaka klockan. Ja, nej, alltså det är så fantastiskt. Och jag satt ju och tittade, de skulle ju ha en liten valvaka då på Sveriges Television från 11:15 och en halvtimme. Och det börjar alltså med att Ann-Britt Ryd Pettersson, hon sitter så här.
Ja, det ser ut. Som om Boris Johnson.
Nej, hon sitter inte och stödjer ansiktet i handen.
Alltså det är min minnesbild av det i alla fall. Det kan vara att jag har överdrivit det lite. Men hon var i alla fall väldigt nedsjunken. Och hon kunde inte rapportera objektivt. Det var så uppenbart att hon var helt knäckt. Och det är ju så med många av de här människorna. De trodde ju precis som de var helt säkra på att Hillary Clinton skulle vinna. Och de fick en sån chock. Och det fick de här också.
Ja. Du har inte fattat. Du och jag är ju... Ja, men jag tycker inte man behöver vara något geni för att lista ut vad som rör sig i folklagen. Men de befinner sig ju inte där. De läser ju inte vad vanliga människor skriver och tycker.
Alltså jag hittade ju, jag var uppe i natt och snorade och då hittade jag en jätterolig tweet som väldigt många har retweetat under dagen. Du kunde inte se den tyvärr för han har blockat dig. Mm. Och det är alltså då mannen som är chef på Göteborgs stadsteater. Han hade tydligen gått ut stenhårt igår och skrivit på Twitter. Jag är helt säker på att Boris Johnson kommer att förlora detta valet. Och man kan väl säga som så här att Björn Sandmark heter han. Mm. Jag känner mig helt säker på att Boris Johnson kommer att förlora det här valet. Och man kan väl säga som så här, den tweeten åldrades ju inte så där jättebra. Alltså. Och jag såg att Gustav Kasselstrand bland annat skrev att så går det när man bara sitter i sin liberala ekokammare. Då är man helt borta och tror att då har man ingen... Och jag såg att det var flera journalister också som var så här, de kliade sig lite i huvudet och kunde inte förstå... Precis som du var inne på, vad var grejen med Boris? Varför gillar folk honom? Och varför är det här med Brexit så viktigt? Du vet, mångas resonemang är så... Ja, man har svårt att tro att man kan vara så verklighetsfrånvänd. Vilken planet lever de här människorna på?
Det är mycket märkligt. Men som sagt, de fick ju första chocken fick de ju när Brexit... omröstningen var. Sen ett halvår efter det så vann Donald Trump och nu hade de repat mod och tänkt att det var två missar. Det var något fel där. Någonting gick snett men nu skulle de minsann få rätt. Och så får de en tredje käftsmäll. Kommer de att lära sig av detta? Nej, det tror jag inte. De kommer att vara lika chockade när Donald Trump tar hem storslam nästa år.
Ja, så det kommer ju antagligen att landa där här att vi börjar avveckla demokratin för att folket väljer ju fel hela tiden.
Ja, ja, naturligtvis. Och det är därför det här är så viktigt. Och jag hoppas verkligen att liksom Boris får till ett jättebra handelsavtal med Trump nu. Så att
ja, Trump har redan, han har skrivit flera tweets, har du kanske sett där han har skrivit att ja, Boris, och nu ska vi få till världens bästa avtal. Och han är då pep, Donald, på detta.
Ja, för att det kommer ju vara ännu en spik i EUs kista om nu det är så att Storbritannien börjar blomstra efter att de har lämnat EU.
Pundet gick upp direkt. Det gick rakt uppåt. Så att det säger ju någonting om finansmarknadens, vad finansmarknaden tror är väldigt avslöjande. Därför att det pratade vi med Gustav Kasselstrand ju om, han är ju ekonom när han var med i programmet om du kommer ihåg det. Det är väldigt avslöjande därför att den tar inte hänsyn till några känslor eller någonting sånt. Ja. Det är bara ren liksom krass spekulation, vad tror vi kommer att hända? Och du och jag fick ju lite av en chock i veckan när vi besökte Danmark och den svenska kronan stod i 1,49 mot den danska.
Japp.
Det säger någonting om vad man tror om Sverige och vad som ska hända här som inte är så kul. Men du, jag tänkte bara att vi skulle nämna, vi yrade ju en del i måndags om Brexit Party och vad hade de och vad hade de för stöd och sådär. De fick hur som helst 2%.
Men inga mandat för de vann inga kretsar. Så att jag tror att folk helt enkelt tänkte så här. Nej, men alltså Brexitpartiet, det var ju då, vi är skyldiga dem eller liksom Nigel Farage för att han fick till stånd det här genom sitt envetna arbete. Men vi kan inte liksom flippa runt våra röster nu, utan nu går vi all in för Boris, för han är den som har visat att han dess är här i premiärminister och han kommer att kunna genomföra detta. Så jag tror att det var därför de inte fick någon framgång.
Nej, precis. Och sen har du ju med deras det här valkretssystemet att göra också. Hur, alltså att man, ett litet, pyttelitet parti som Plaid Cymru, som är då det walesiska separatistpartiet. De fick 0,5% men 4 mandat. Och det har vi ju att göra med då att det är valkretsar i Wales såklart. Och liksom Scottish National Party, de fick 3,9% men 48 mandat.
De har vunnit många skotska valkretsar. Ja. Och sen vill jag också säga då att det här är ju så fantastiskt. Inte bara för att han nu fick egen majoritet. I den där filmen visar han att jag behöver bara 9 mandat till. Men det, han fick många fler än så. Och det här är alltså den största segern för Tories sedan Margaret Thatchers dagar på 80-talet. Och Labour gör sitt sämsta val sedan andra världskriget. Så det är verkligen fantastiskt. Tänk om vi kunde få se något liknande i Sverige. Men vi har ingen Boris.
Nej, vi har ju inte det. Det hade varit det hade varit mumma det. Men vi fortsätter backa Gustav. Han är inte lika showig som Boris kanske. Men han är ju smart och en duktig talare. Så att,
För att bara säga, alltså, du skickade också det här med generationsklyftan. Ligger en länk här till en tweet som där det finns. Och där ser man då att i de yngre grupperna så är Labour är så här hög och sen så går det ner liksom till de allra äldsta där väldigt få valde Labour. Då kan man tänka sig, åh gud, de kommer att bli rent socialistiska när de här människorna växer upp. Men som man brukar säga liksom, att folk blir ju mer konservativa ju äldre de blir.
Låt oss hoppas att det är det handlar om. Det ser ut som att i de här diagrammen ser det ut som att brytpunkten går i gruppen 35-44. Där är de två staplarna konservativa och Labour ungefär lika höga. Och sen sjunker Labour exponentiellt. Och framförallt då gruppen 65-74 har Labour 17%. Och i gruppen 75+ har de 11%. Så att de riktigt seniora väljarna tycker inte alls om Jeremy Corbyn och Labour och gillar antagligen Brexit, kan man misstänka.
Ja, precis. Ja, vi är mycket, mycket glada för detta. Vi är däremot inte glada över vad som hände i Trollhättan igår. Kan du ge oss en liten
crazy grej, alltså, som har varit en mycket stor snackis på alla sociala medier såklart. Samnytt har haft det, Nyheter Idag har haft det. Det var ju nämligen så här att Joakim Lamotte, frilansreportern för detta SVT, som är känd för att åka runt på olika, bland olika oroshärdar och intervjua vanligt folk. Han bestämde sig för att åka till Trollhättan, för det har varit väldigt mycket stök och bråk där på sistone. Och när han kommer dit till torget där i Trollhättan så är det
Kronogården heter det här området, va? Kronogården.
Ja, ja, just det. Då är det massor med folk, företrädesvis yngre män med av utländsk härkomst som är fullständigt rasande, som skriker och gapar och kastar bangers, och enligt Lamotte så fick han ett par smällar också, alltså på kroppen, och även någon polis fick en dängde dem till. Jag har klippt ihop ett litet kort klipp så att ni kan få en uppfattning om ungefär hur det såg ut, och här kommer det.
Du filmar inte mig! Förstår du? Förstår vad jag säger? Ska du filma mig en gång till, din hora?
Ska du göra det?
Du slår mig då, eller?
Nej, jag slår inte dig, din hora. Tror jag ska vara dum.
Titta!
Jag slår inte dig, jag kommer inte hota dig på telefon, din lilla fitta. Vad tror du är född igår, din lilla hora? Äckliga fitta.
Varför?
Vi vill inte ha det här, din
hora.
Håll
på bänken.
Håll på bänken. Håll på bänken. Håll på bänken. Håll på bänken. Håll på bänken. Håll på bänken. Håll på bänken.
Jag vet
inte det bakom sig, man. Kom ut, mannen. Filma aldrig mig.
En gång till,
mannen. Ni kan inte bestämma mig vart jag ska vara och jobba. Jag har rätt att vara här och jobba.
Jag har rätt att göra vad vi vill.
Jag har rätt att göra det där.
Varför är det ingen som kan prata med mig omaskerat då?
Jag ska komma på kort sida.
Vi kan prata här.
Nej.
Jag kan prata med dig.
Vem är du då?
Kommer du ihåg mig? Från förra videon.
Är du här nu igen?
Ja, de två första som du intervjuade från senaste videon.
Ja, vi kan gå bort till ljuset här borta.
De blev faktiskt inte rånade. Om du lyssnar noga så blev de faktiskt inte rånade.
Bort med kameran.
Första personen som var där.
Du är från Göteborg.
Jag är från Göteborg, jag är egenföretagare. Jag är en skötsam individ. Men jag vet också att när man var här på 90-talet så var man alban. Och då skulle man vara rädd för oss. Och när man skulle vara rädd för oss, då får man massa skit också.
Vad tänker du om det här ikväll då?
Ja, jag kan tänka mig att många utav de här grabbarna har fått höra det ena och det andra.
Va?
Väldigt mycket skit. Hej, lugn. Jag ber dig, lugn. Kolla på mig, jag ber dig, snälla. Alltså jag vill hoppas att inte din agenda är för att irritera folk.
Jo, det är därför han är här.
Nej, men lyssna nu. Det finns ett medvetet, undermedvetet.
Nej, men
lyssna.
Jag är här för att jobba.
Ha käften på dig, din fitta. Ingen har pratat med dig, din mamma knullare.
Kolla på mig, kolla på mina ögon.
Jag ska lilla hora.
Det var väl trevliga, välkammade unga meningen, eller?
Alltså det är helt vansinnigt. Och det här är ju så fantastiskt. Alltså han, Joakim Lamotte, påminner ju lite om Rasmus Paludan. Eller alltså, Rasmus Paludan, han går ju medvetet in för att göra muslimerna vansinniga. Det gör ju inte Lamotte. Han går ju bara dit och ställer sig och vill prata med folk. Mm. Men det har exakt samma effekt. De visar precis hur de beter sig. Mm. Och det är ju så roligt när den här goda blatten kommer in då på slutet. Och han ska liksom, och de ger sig stenhårt på honom. Trots att han ska försvara dem. Ja. Och att det är inte så konstigt att de reagerar så här eftersom folk kommer att arga och rädda för dem, och då blir det på det här viset och de bara skriker åt honom. Det är mest de fulaste ord som finns.
Mm. Ja, ja, det är oerhört tragikomiskt just när han dyker upp och ska försvara dem och då ger de sig på honom istället.
Yeah.
Och det är också, det är vissa saker som slår en när man ser det här, bland annat deras, alltså hur fullständigt orimligt aggressiva de är. Alltså hur de har jobbat upp sig på en nivå som, alltså för att en svensk ska liksom hamna på den aggressionsnivån så ska du ha, ja inte vet jag, våldtagits hans dotter eller någonting. Alltså det men de är uppjagade på alla cylindrar och sen deras då torftiga ordförråd. De har 5 ord som de upprepar hela tiden. Det är jalla, det är fitta, det är, jag vet inte mer, horunge.
Mamma knullare, horunge.
Och som sagt var, Lamotte står alltså bara där. Och det intressanta är ju då att, alltså det är ju en intressant strategi de har, om det nu verkligen var så att de inte ville bli filmade. Då är, det finns ett väldigt lätt sätt att undvika det då, nämligen att inte gå ner på torget just när Joakim Lamotte står där och filmar, eller?
Men det är ju, ja, naturligtvis, men det är ju inte det handlar om. Utan de går ju dit ner för att markera, för att visa att du, Joakim Lamotte, din svennejävel, du har inte här att göra. Nu visar vi för alla att det här är vårt område. Och polisen gör inte ett dugg. Titta, vi styr. Det är exakt det de visar. Mm. Och jag blev mycket bekymrad över polisens agerande.
Ja, kan inte du berätta vad Peppe skrev på Twitter?
Ja, Peppe Larsson är ju en Twitterpolis, höll jag på att säga. Det är han inte. Han är en polis som twittrar.
Och, han är facklig tror jag. Någon slags fackkoko. Överkoko. Ja.
Och han lägger ut då, det första han lade ut var så här stökigt på Kronogården, stor polisinsats vid torget, och så länkar han till Göteborgsposten. Det är återigen stökigt. Där gäng kastade bangers och sköt raketer och en polis har skadats i huvudet efter att ha attackerats med en flaska. Och så fortsätter han då. Av kommentarerna i tråden undrar många varför vi inte går in och rensar. Frågan är inte enkelt. Inte heller står kåren enad om hur dessa situationer ska hanteras. Som polisinsatschef är det mycket som ska vägas mot varandra. Tillräckligt med personal att hantera situationen. Om vi kliver på och rensar, vilka blir konsekvenserna? Kommer halva stadsdelen stå i lågor? Vad blir den ekonomiska kostnaden? Hur kommer vi framöver kunna få kontakt
och långsiktigt förbättra möjligheterna att detta inte uppstår igen. Frågorna är många, svaren lika så. Alltså han tycker att det är bra att polisen inte syr in de här vanvettiga människorna, därför att då kanske de blir ännu argare nästa vecka. Mm. Och då kanske de bränner upp hela stadsen. Ja, låt dem göra det. Låt dem göra det. Och sen så här, okej, nu har ni inga bostäder längre. Ut! Nej, ut!
Alltså alla som vet och kan någonting, vi har pratat om detta tidigare, om Nikolaj Sennels och hans upplevelser och alla andra. Jag såg att till och med rektor Hamid, du vet, som är rektor på, i Göteborg av afghansk ursprung, tror jag, va? Eller? Han skrev att nej, men alltså nej, sluta nu till polisen, att det är klart att alltså, det är klart att ni måste återställa lugnet genom att gripa de här galningarna. Mm. Till och med han skrev det, och han är hyfsat liksom liberal så där annars i, men han menar, och från hans perspektiv så handlade det mycket om att skydda övriga boende i området, och det är ju också en aspekt av det, såklart. De som inte beter sig som schimpanser, vad tycker de om att ha de här galningarna runt flöjtande liksom, och bestämmandes och domderandes i området? Mm. Om polisen nu inte vill skydda oss svenskar, menar, så kanske de vill åtminstone skydda övriga invandrare som bor i området, eller?
Ja, och dessutom så är det ju så här, precis som du var inne på där, att det här är kontraproduktivt. För är det någonting som den här typen av människor förstår, så är det hårt mot hårt. Och de kommer aldrig att få respekt för svensk polis om de inte blir gripna och insydda. Alltså det måste få konsekvenser. Och då säger så här, ja men då blir de ännu arga på oss. Ja, men de föraktar er nu med era korvgrillningar och saft och bullar.
Och det är ju därför rektor Hamid har blivit något sån här framgångsrik då på den stökiga skolan där han är, eller före detta stökiga skolan där han är rektor, därför att han införde såna här enklare ordningsregler, typ att man ska ta läraren i hand och man får inte komma för sent för då blir man inte insläppt, och man får inte, ja, bara såna här helt självklara grejer liksom. Och förväntade sig då att även de utländska eleverna eller eleverna med utländsk bakgrund skulle klara av att följa de reglerna också. Och det visade sig, precis som man skulle kunna misstänka, att de reagerar jättebra på disciplin.
Ja,
du vet, precis. De respekterar det, de känner sig trygga av det, och det är så mycket bättre för alla inblandade. Det är bara vi svenskar som håller på med det här flummet och, du vet, saft och bulle och korvgrillningspedagogiken. Man gör inte det någon annanstans.
Men alltså nu när man ser det här, så förstår man ju varför vi hade och fortfarande har Kling och Klang. För det funkade när vi var ett helt svenskt land. Du kan resonera med svenska, och som du säger, det krävs något enormt för att svenska överhuvudtaget ska komma upp i den här aggressionsnivån. Och det som är, som jag då också skrev till den här Peppe, det är att det här är faktiskt oförlåtligt, för ni sänder signalen till våldsverkare att det faktiskt är de som bestämmer i vissa områden.
Ja.
Och du nämnde ju också det, att nu plötsligt så känner man sig tillbaka till den här Malmöpolisen. Man känner stor sympati för den Malmöpolis som för ett tiotal år sedan sa apejävlar.
Han undslapp sig det inne i PK-bussen när de under någon insats på Rosengård. Där ska jag säga, folk hade omringat dem och stod och försökte välta bussen och så vidare. I det ögonblicket undslapp han sig ordet apejävlar, och som någon sen spelade in, och sen, du vet, han fick för sparken och hur det var då, va? Alltså, jag tycker man måste kunna säga att människor beter sig som apor om de gör det.
Ja, absolut.
Det har ingenting med ras att göra, men beteendet påminner om en flock vilda schimpanser.
Och de är minsann inte så trevliga att ha att göra med.
Nej, det är de inte. De kan vara jäkligt aggressiva, precis som de här människorna. Men det var ganska beklämmande att se i alla fall det här Lamotte-grejen. Men han har ju fått väldigt mycket stöd, och jag såg att bland annat Chang Frick och andra uppmanade folk att swisha honom ett lite extra bidrag för det här, och att även folk som inte håller med honom har skrivit att han gör ändå en viktig journalistisk insats. Ja, det var Jens Ganman, tror jag, som skrev att man kan gilla hans stil eller inte, men det är ändå så här att han är där ni inte är, SVT och SR. Exakt. Han gör ju det jobbet som ni borde göra.
Men de skulle aldrig våga. Och dessutom så vill de inte, för de vill inte att vanliga svenskar ska få se hur de här människorna beter sig.
Nej, nej. Och så tycker de, vissa är ju helt resistenta, typ, det var väl Strandhälskan som var igång då och menade på att han var en provokatör. Han är en provokatör, alltså han och du vet, underförstått att han får skylla sig själv ju, när han
jo, och hade Löfven twittrat så hade han väl skrivit att det hade också hänt om man hade kommit ut ett helt svenskt område.
Ja, ja, vi ska lämna det där här, men jag kan bara avsluta med att säga att en av de här skrikhalsarna säger ju när Lamotte säger att jag har rätt att stå här och sköta mitt jobb eller någonting sånt där, då svarar han: vi har rätt att göra vad vi vill.
Det är okej. Vad de tror. Ja, och det är ju den signalen de har fått.
Ja, vad bra att det är det budskapet de har fått till sig. Nej, du Ingrid, ska vi hoppa direkt till Lucia, ja, kanske?
Ja, det ska vi göra. Och jag ska börja med att säga att anledningen till att vi har rubriken Lucia-sabotage, det är ju att vi såg artiklar då inför Lucia, som ju är idag, att 15 skånska kommuner hade lagt ner sitt Lucia-firande. Och detta förklarar bland annat Hörby, vilket retade upp mig eftersom det är SD som styr i Hörby. Och då tycker jag att de kunde gjort allt. Och så säger de då, så att, ja, men det är inga flickor som vill vara med längre. Nej, det kan jag ju förstå, så som man under lång tid har liksom kallat detta för en skönhetstävling. Vilket ju är helt idiotiskt. Det är väl klart att alla som går ett Lucia-tåg är söta. Men alla är ju söta när man sätter ljus i håret. Och
men det är ju på 70-talet när det var så anti att man inte fick tävla om någonting, så lyckades man reda ut detta genom att lotta vem som skulle vara Lucia till exempel. Kan man göra. Så blir det, får ha alla lika stor chans. Eller att alla som vill får ha ljuskrona. Eller glitter, om man nu vill det. Jag vet, det är du säkert jätteemot. Men jag kan tänka mig att framförallt när det handlar om lite yngre barn så kan det bli...
Ja, jo precis. Men jag menar, det förr i världen, när jag var ung på stenåldern, då hade ju alla lokaltidningar hade ju sin Lucia-tävling. Och så skickade folk in och så valde de ut ett antal 10-15 stycken och så fick då läsarna rösta, så att den som fick flest röster blev Lucian och de andra blev då tärnorna. Och det var liksom ett hedersuppdrag och de åkte runt på ålderdomshem och gladde de gamla. Nej, nu är det fult och dåligt och tjejerna tycker att det är någon slags kvinnoförnedring. Och det här är...
Det är förnedrande, men att skriva på Twitter är inte förnedrande.
Nej.
Okej. Okay. Ja, förlåt. Fortsätt.
Och det här är jättesorgligt. Och jag började liksom googla efter hur började allt det här och med. Vad började det med? Och jag hittade en artikel där man ville förbjuda pepparkaksgubbar. Så de var de första som rök i Lucia-tågen. Det här var 2012. Där Mio, 10 år, han ville vara pepparkaksgubbe. Men, och så skulle de inte, men det fick de inte, för att man sjunger då vi komma från pepparkakeland.
Ja.
Jag vet inte på vilket sätt detta är rasistiskt, men
att det kommer, jo Ingrid, häng med här nu, bruna gubbar som kommer från ett annat land. Det är kod för afrikaner eller någonting, såklart. Sen att man skulle kunna säga det som då att ett bakverk som råkar vara brunt, att det kommer från det bak, alltså pepparkakeland. Precis som, du vet, om muffins gick i tåget så skulle de komma från muffinland liksom.
Ja, det är så löjligt. Men det är väldigt tråkigt och så ser man ju många saker. Ja, men alltså vadå, det här är så fånigt, och vadå svensk tradition, och varför firar vi ett italienskt helgon?
Men nu ska ni få höra, nu kommer Ingrids käpphäst att så är det ju inte.
Nej, ja, och jag ska läsa lite från min bok Från Sverige till Absurdistan, som jag tycker att ni ska köpa och ge bort i julklapp till er själva eller till någon annan. Men då skriver jag då om svenskarnas viktigaste högtider, och det är midsommarafton, lussefirandet och julen. Och alla dessa är alltså, det är fornnordiska traditioner som den kristna kyrkan försökte få våra hedniska förfäder att upphöra upphöra med. När det inte gick hittade katolska kyrkan helt enkelt på kristna förklaringar till firandet. Midsommar skulle firas till minne av Johannes döparen. Och jag skrev också då att det är ett trick som svenskarna aldrig gick på, men det funkade på danska och normen. Där midsommarafton numera heter Sankt Hans afton. Det lussefirande som påstås vara kopplat till det italienska helgonet Sankta Lucia och julen som ju var vintersolståndet sägs då handla om Jesus barnets födelse. Och lussefirandet har anor sedan minst år 300 före Kristus. Då skrev nämligen den grekiske geografen Pytheas om sin resa till Ultima Thule, som ju då anses vara Sverige, eller åtminstone Skandinavien. Och Pytheas skrev så här: när 10 dagar återstod av den eviga natten klättrar en budbärare upp på ett av de höga berg som finns i dessa trakter. Och där tänder han till slut ett bål till tecken åt folk som bor i dalarna nedanför att han sett solen gå upp långt borta och att den 40 dagar långa natten snart är över. Då tar kvinnorna i det nordliga landet fram facklor och ljus för att smycka sig och går klädda i vita kläder, och om midjan har de något rött eller ett bälte av halm.
Just det.
Pilutta er!
Det, har, så det här med Sankta Lucia, det katolska sicilianska helgonet, har nada med vårt Lucia-firande att göra egentligen. Och det skulle ju då kunna förklara varför det bara är i Sverige vi firar Lucia och ingen annanstans i världen.
Ja, precis. Exakt, för om nu Lucia hade varit ett sånt viktigt helgon så hade hon naturligtvis firats någon annanstans. Och ni förstår ju att det här har ingenting med Sankta Lucia att göra. Men däremot så fick man kyrkan till att då acceptera det. Och det är ju väldigt trevligt eftersom det är väldigt vackert med Lucia-firande i kyrkan. Så vi behöver inte säga någonting till prästerna i Svenska kyrkan. De kan få fortsätta tro att det är helgonet från Sicilien.
Ja, men hur som helst, låt ingen inbilla er någonting annat än att det är en ursvensk tradition som har funnits en tid ur minne. Jag tycker det är väldigt bra och intressant att du tog med det i din bok, för det är lite viktigt tror jag för svenskarnas självkänsla och ja, du vet, allt ska tagas från oss, konstaterade jag än en gång. Vi har ju ofta citerat dikten av Per Lagerqvist som heter Det är vackrast när det skymmer. Och Per Lagerqvist var väldigt rädd för döden och han skrev den här väldigt vackra dikten. Och där var bland annat då sista stycket gick så här: allt är mitt och allt ska tagas från mig. Inom kort ska allting tagas från mig. Träden, molnen, marken där jag går. Jag ska vandra ensam utan spår.
Och det är ju... exakt så kommer det att bli med Sverige och det svenska folket. Vi kommer att raderas bort och inte lämna ett spår efter oss om inte vi sätter ner foten nu. Och då är Lucia jätteviktigt. Och jag tittade på Lucia-firandet i Sveriges Television. Finns på SVT Play. Jag var inte upp så tidigt när det sändes direkt, men man kan titta på Play. Och det var från Gränna kyrka. Väldigt vackert. Där satt Alf Svensson i kyrkbänken och en hel timme med väldigt vackra sånger, både på svenska och även lite engelska, Christmas Carol som man tar in och sådär. Och det är ju så stämningsfullt och vackert, och Lucia var jättevacker och blond, och hon och hennes stjärnor hade alltså levande ljus. Hon hade levande ljus i håret och de hade levande ljus. Sen hade barnen då sådana där låtsas ljus.
Ja, det är nog säkrast så. Men är det, ja. är det inte därifrån vår bild kommer idag som Daniel har gjort, eller?
Nej. Den är från ett par år tillbaka.
Ja, okej. Okay. Ja, så jag förstår att du var mycket, mycket nöjd med din Lucia-upplevelse i SVT. För tidigare, visst har de gjort sådana konstiga försök tidigare med att ta in rappartister. Ja. Och helt skumma grejer som inte alls har med saken att göra. Det,
Något år hade de en svart Lucia och då kan man säga så, ja, men ni borde faktiskt svarta. Ja, det gör det. Och jag menar, om det är ute i skolorna och så, men i det som sänds ut i Sveriges Television som ska minna svenska folket om våra traditioner, kan det då inte få vara vita, blonda tjejer?
Ingrid, jag kan säga en sak till dig. Min man har ju varit i Afrika ett antal gånger som du vet, och han är lite sådär fältbiolog, och han har varit där och hämtat slamkrypare bland annat. Ja. De skulle aldrig, om de, jag kan säga det direkt, att gambierna till exempel, de skulle aldrig, om de firade Lucia, så skulle de ju aldrig i livet förför sig att hon skulle vara vit. Skämtar de med mig eller? Mm. Eller överhuvudtaget att liksom, om du kollar på reklamfilm på gambisk tv, tror du det är vita människor i den reklamen? Det är klart inte är. Varför skulle det vara det? Det vet väl alla i Gambia att gambier är svarta. Så är det bara. Men det betyder inte att de hatar oss för det. Men det är bara det att man ser inte ut så om man kommer från Gambia.
Nej, precis.
Som vi gör. Enkelt.
Ja.
Så jag hoppas att någon har lustat för. Jag kan berätta att jag fick se ett livslevande Lucia-tåg i helgen redan. När jag var och fikade ner på Falmans i Helsingborg. Och när jag kom in så var det liksom nersläckt i lokalen. Och var väldigt stämningsfullt. Och så stod det en 4-5 tjejer där och sjöng. Otroligt vackert. De måste varit från någon musikklass eller någonting. Men de gjorde det liksom på eget bevåg. För jag frågade Falmans-människorna där. Nej, de bara kom. Så fick de ju en massa kakor och godis och sånt efteråt. Ja. Väldigt vackert. De hade lagt så vackra stämmor på de här Lucia-sångerna. Så det var mycket mysigt. Och jag hoppas sannoliken, jag hoppas verkligen, snälla SD, när ni nu styr i flera kommuner, se till att ta tillbaka Lucia-tågen. Jag kan acceptera att ni missade i år. Men det här är faktiskt en väldigt viktig fråga.
Ja, precis. Och det, man värnar så mycket om alla andras kulturer och traditioner. Jag förstår inte varför vi inte skulle kunna värna våra kulturer och traditioner också. Det gör jag. Det är den globalist agendan såklart, för att vi ska utraderas. Liksom. Och vi ska tappa självförtroendet som sagt. Och vi ska tappa tilltron till vår egen grej. Men låt dem inte de jävlarna ta dig, som man brukar säga i Skåne.
Nej, precis. Du, innan vi slutar, kan vi säga något kort om det här terrortillslaget i Danmark?
Jag vet väldigt lite om det. Kan du...
Ja, det var ju så att häromdagen så slog danska polisen tillsammans med deras Säpo som heter PET till mot ett stort antal adresser runt om i Danmark och grep ett 20-tal människor för förberedelse till terrorbrott. Och 6 av dessa har nu blivit häktade, och de är, alltså, det är väldigt lite känt om det, för det var stängda dörrar och man vet inte egentligen var de skulle slå till och sådär. Men eftersom jag nu har en del fåglar inom säkerhetstjänsten, så vet jag att de har haft ögonen på flera ställen runt om i Europa, just därför att de har ju förkärlek för att slå till i juletid, just för att skada oss extra mycket. Och det är väldigt bra, och jag trodde ju den här, det var small ju i något hyreshus i Tyskland idag på morgonen, men det verkar inte vara något terror, det verkar vara någon dåre som hade en massa grejer i sin lägenhet.
Det står, de har ju tagit gasolflaskor och ammunition från andra världskriget, så det låter inte riktigt som någon jihadist.
Nej, det gör inte det.
Direkt, ja. Ja, nej, alltså vi får nu, det är ju någonting man numera tyvärr förknippar med jul och julmarknader. Det är då det här enorma säkerhetsbedraget som man tvingas ha överallt, och de här, du vet,
betongsugorna.
Nej, lustigt att de inte behöver det. Vad kan det bero på? Ja, ja. Men
överallt annars. Så vill jag bara säga att Magnus Ranstorp får sig en rejäl bredsida utav Mikael Jalving i Jyllandsposten. Därför att Ranstorp hade gått ut och liksom sagt att frågan då, varför är Danmark så drabbat? Ja, det är Mohammed-teckningarna.
Och Mikael Hjalmin är fullständigt rasande på Ranstorp och säger att har han inte fattat någonting? Alltså det är ju, jihad har funnits i 1400 år. Det spelar ingen roll vad vi gör. Islams syfte är att ta över hela världen och införa sharia överallt i hela världen. För det har Allah sagt åt dem att de ska göra.
Mm. Ja, men det är det här konstiga feltänket som så många sysslar med, att om vi bara underkastar oss så kommer vi på något sätt undslippa då attacker och den heliga vreden. Det är inte så det funkar, tvärtom. Kolla på israelerna, de är stenhårda och det är enda anledningen att det landet fortfarande finns. Annars hade det varit utraderat för länge, länge sedan, för det är det enda muslimer och alltså araber respektera. Du kan fråga vem som helst. Det är inte ens någon hemlighet att det är så. Det är den starkes kultur. Och då kan vi inte hålla på och jamsa. Jag vet inte vad som har hänt med Ranstorp på sistone. Han är en av dem som tyvärr har gått från att vara hyfsat vettig till att bli snurrig i mössan och säga massa konstiga saker. I stil med att vi får skylla oss själva om vi blir utsatta för terror och sånt.
Han vill väl ha jobbet kvar, men det är ju så bedrövligt.
Verkligen. Men du, vad som inte är bedrövligt är ju att det är fredag idag. Och med det så önskar vi ju naturligtvis lyssna och tittare en underbart trevlig helg och tredje advent.
Just precis, det är det på söndag. Mm. Det lackar mot jul som man säger. Och som sagt, känner ni att ni har en liten slant över så tänk på oss så att vi också kan fira jul.
Tänk på oss så att inte PayPal nu har sabbat så totalt för oss som naturligtvis syftet var. För det har ju inte hänt av en olyckshändelse, utan de som ligger bakom detta, de vill ju att det här ska drabba oss ekonomiskt. Mm.
Och de är så galna. Jag har ju mejlat dem flera gånger och de svarar bara samma sak. Du har fått ett meddelande om vad det beror på. Och det enda som står i meddelandet är att du har brutit mot våra regler. Och jag frågar, vilken regel har jag brutit mot?
Mm. Nej, nu kommer aldrig få något svar. Det är något sånt idiotföretag som Facebook och sådana, du vet, som aldrig någonsin svarar på någonting om varför de gör saker. Men vi struntar i dem och nu tar vi helgen red.
Ja, det gör vi. Vad fick jag för engagemangspoäng?
Jag tycker att du låg högt. Det var sedvanlig hög energi, 8-9 någonting i alla fall. Av 10?
7 skulle jag säga.
Ja.
Ja, ha det så bra allesammans. Puss och kram, trevlig helg.